avsnitt 366 av Arsenal Göteborgs podcast så är vi tillbaka, jag och Tobbe. Det har gått några dagar nu, det var ju torsdag senast, vi spelade in det här måndag kväll. Och det betyder att i det här avsnittet så kommer vi ju prata om Aston Villa, eller Arsenal 0, Aston Villa 2 helt enkelt. Men vi kommer dit, för innan vi gör det avsnittet så berättar jag om en ny Royal Straight Flush. Och vi pratar om gammal teknik. Och sen gör jag ett långt upplägg, utlägg om startelvar, uppställningar och så vidare och så där. Som sagt, vi pratar om Arsenal, Aston Villa 0-2. Det smärtar bara att behöva upprepa det. Varför gjorde jag det för igen? Så dum är jag. Ja, i alla fall. Vi pratar om Zinchenko, vänsterbacks position. Vi pratar byten, Emery och sen blickar vi vidare om kommande matcher och framför allt då om onsdagens match nästa vecka då vi möter Bayern München borta i returen i Champions League. Och för alla er som älskar quizet, det är bland jag, så blir det quiz. Och ja, detta och mycket, mycket annat i det här avsnittet. Hoppas ni gillar vad ni hör. Innan jag släpper ordet fritt till mig själv och Tobbe så vill jag göra lite reklam för Arsenal Göteborg såklart. Ni hittar oss på sociala medier @arsenalgbg på Twitter nu. Vår Instagram ligger fortfarande nere av någon jävla obegrundig anledning. Förstår inte varför, men som sagt, som jag sa förra avsnittet så jobbar styrelsen på det. Så vi får se om det kommer till någon lösning. Men ni har oss på Twitter om ni vill checka ut där. Då är det @arsenalgbg. Men misströstna inte, för vi finns ju även på Facebook. Där det är Arsenal Göteborg forum. Det är gruppen. Gå med där i gruppen. Likea, kommentera och allt sånt. Det finns en like-sida också som heter Arsenal Göteborg. Och just i det här avsnittet så kommer vi referera till, jag tror, två bilder i alla fall, kanske mer, som vi pratar om i podden, och de här ligger ute på omslagsbilden till podden på sociala medierna, så gå in där så ser ni vad vi pratar om. Vi har även en hemsida, där hittar ni ingen bilderna tyvärr, men ni hittar hur ni blir medlemmar, och ni hittar även podden där som är arsenalgoteborg.se. Så surfa gärna in där om ni vill veta mer eller bara kolla runt. Superduper, då så. Då släpper jag ordet fritt till mig själv och Tobias Tobbe Hannesson. Ha en god lyssning. To be a gooner. Ja, hallå, hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal-fans till Arsenal-fans för Arsenal-fans, där det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig, som vanligt, min gode vän och podcastkollega Tobias Tobbe Johannesson. Hallå, Tobbe!
Tjena!
Hur mår du?
Jo då, det är blandade känslor den här helgen som fotbollssupporter. Det kan man minst sagt säga.
Arsenal torskar ju, det vet vi. Det ska vi prata mer om.
Du drar upp det redan nu.
Nej, men var det, eller hur gick det för ditt andra lag? Det vet ju inte jag. Fick du någon glädje i helgen?
Blåvitt. Ett pissdåligt blåvitt som man säger. Lyckades kriga till sig en seger för första gången på 9 år nere i Kalmar. Så det är väl något. Det är väl något.
Det är det absolut.
Själv då, Filip? Hur var din helg i Westeros?
Den var så där. Du vet, nej men du vet, en sån där helg när man inte har så mycket helg utan man bara utröttar massa ärenden och måsten, du vet.
Men det är vackert på något vis. När det är klart så är det så här, fan, nu mår jag bra.
Ja, jag vet. Och grejen är att det var klart, allt var klart. Lite tog lite för lång tid så att jag fick kolla på, vi var bytte däck och det drog ut lite grann på tiden.
Det som är så kul.
Ja, fy fan. Ja, och på tal om det. Vi skulle byta däck. Jag åkte ut till min svärfar. Han är ju gammal bilmekaniker. Alltså inte för att vi inte kan byta däck. Men han är ju gammal bilmekaniker. Så han har ju bra verktyg och hela den biten. Ja, vi kör ut dit. Jag pratade med han på telefon lite dagen innan. Eller så. Bara, fan, det är något jävla knasigt med min bil. Den är fan helt sned. Det beter sig konstigt. Och han bara, ja men kör du ut den hit så hivar vi upp han. Och så får vi se. Ja, mycket riktigt. Uh-huh. Vi kör ut dit, vi hivar upp bilen och utramlar vänster bak fjäder. Den bara boing, ramlar av ut, alltså ner från bilen.
Där är det god.
Den bara, ja, det förklarar ju en hel del. Så, så till råga på allt då, att helg med massa ärenden och jobb, Arsenal förlora och min bil har gått sönder.
Nej, det fan trippel en touch alltså.
Det är som den här Royal Straight Flush vi pratade om i förra avsnittet. Och det här är Royal Straight Flush
i bajs.
I dålig helg. Ja, så är det. Men ja, och så som sagt, till råga på allt så torskade ju Arsenal. Där har vi det liksom. Det är Royal Straight Flush i dålig helg. Men. Du, det känns som vi nosar på det. Ska vi bara gå direkt på det, eller? Eller har du något du vill liksom snickesnacka om?
Nej, men vad fan, alltså. Det blir ju så här att när det inte riktigt går... Det är klart, vi tycker det är skitkul att prata om livet och om allt annat än en fotboll när det går bra för oss. Mm. Men när det går så här så är det lite sån... Mm, det är lite mindre kul av och till, då. Och så är det ju liksom.
Ja.
Men jag funderar på det, eller när jag tänkte liksom över det här, och det finns ju ingen som personifierar hur vi känner oss just nu än introlåten. North London Forever, whatever the weather. För just nu regnar det fan med, alltså.
Mm, ja. Jag förstår precis vad du menar. På ett sätt kan jag tänka mig att de som lyssnar tänker att åh, vad skönt att höra på när Filip och Tobbe pratar om allt annat än fotboll. Alltså att vi pratar om...
Så går vi direkt på det roliga då.
Ja, men det känns som att vi ändå var inne och tassade på det. Så som sagt, vi gör det här snickesnacket. Vi bara går på content, som man säger, år 2024.
Ja, precis. Content creator och allt vad du nu är.
Ja. Ja, nej, men vi bara hoppar dit. Det är, vi ska prata om Arsenal 0, Aston Villa 2.
Ja.
Och det är ju jag som ska ta ut topp 3 efter den här matchen. Du skickade ju ett sms, eller... SMS. Vem fan skickar sms 2024? Det är ingen.
Jag gör det.
Gör
men du vet ju att jag gör sådana grejer.
Ja, i och för sig, nu när du säger
jag har
det.
Ju en jag har ju en kalender, Filip.
Jo, men det har jag med, som hänger på kylen.
Nej, men alltså typ på jobbet har jag en kalender.
Ja, men det
du vet så här, så jag skriver det.
Ja, det, alltså där är vi, det måste man ha. Alltså jag lägger inte in okay, några.
En fysisk kalender, alltså ja precis, okej. Okay.
Men ja, jag förstår. Man måste ha en fysisk kalender. Alltså lägga in såna skitsaker i telefonen. Det gör man inte. Man har en papperskalender fysisk. Är du med mig?
Det har man.
Ja,
ja. Skriver en jävla post-its-lappar eller någonting.
Ja, jag älskar post-its. Men i alla fall, då skickar du sms. Du är...
Det är inte så som man gjorde förr när man var... Nu snickersnackar vi ändå, Silja.
Ja, det
är inte som man gjorde förr när man var kär i någon brud, du vet.
Ja.
Du vet så här, man var inne och liksom... Du vet, man fick uppgradera sin sms-plan för att man skickade för mycket sms.
Ja. Typ när en sms kostade 2 kronor sms-et. Man bara, vänta, hur ska jag skicka sms? Man liksom planerade, som du sa, en budget för sms-en. Så man skulle få ut så mycket som möjligt.
Man fick skicka efter klockan 16 eller någonting för att det skulle vara billigare. Nej, inte det är riktigt så var det inte det kanske. Men telefonsamtal var ju typ som vi fick gå in på internet efter klockan 6 för då var det billigare.
Stämmer. Amen. Och så den här uppkopplingssignalen.
Du är raka motsatsen till han i, vad heter det, polishögskolan.
Ja, jag är dålig på att imitera saker med
det. Ja, precis. Ja. Han är ju sån, och så gör han k-pist och vem säger ens k-pist liksom. Du fattar vad jag menar.
Alltså, du och jag vi är så gamla, Tobbe. Vi pratar om sms och k-pist.
Ja, där har du det.
Och uppkopplingsmodem.
Och helt plötsligt har det gått 5 minuter av... av ens liv.
Vi var så nära på att börja prata fotboll, men nej, vi var inte riktigt mogna för det.
Är vi mogna nu, eller?
Ja, vi är väl det.
Jag tänker att vi är det. Kör på nu, för fan. Nu drar vi av det här plåstret.
Nu drar vi av plåstret.
Majsmackan som heter Aston Villa.
Ja, och grejen att vi kom in på det här själva gamla tekniksegmentet var att du skickade inte ett sms utan ett messenger-meddelande som du skrev, njut av matchen, spelare du. Och i och med att jag ska ta ut dem så blir det också jag som ska liksom, ja, jag får äran att dividera lite om startelvan och sådär, vad jag tyckte där och då, och ja, ni vet. Och här har jag lovat ett litet utlägg till några hade en eller till några Arsenal göteborgare, Jeppe Lövstad och Navid Gavami och Nicolas Stefan James bland annat. Det är nämligen så här. Jag ska skicka bilden till dig, Tobbe.
Ja.
Eller du har ju sett. Du har ju sett startelvan.
Ja.
Jag skickar den till dig ändå. För när man ser startelvan så är det Raya, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Rice, Ødegaard, Trossard, Saka, Jesus, Havertz. Namnen står i den ordningen.
Det är korrekt.
Det är korrekt. Och när namnen brukar stå i den ordningen så brukar vara spelaren alltså bakom, eller man säger under Ødegaard som spelar den andra åttan, om man säger. Så 9 av 10 gånger, alltså för namnen står ju bara en lista. Men man har ju lärt sig med tiden att okej, okay, den namnet som står bredvid Ødegaard, den brukar spela åttan. Till exempel då, om man ska ta, eller inte bredvid, den som står under Ødegaard, den brukar spela alltså vänster åtta så att säga. Så kollar man på den här uppställningen så ser det ut att det står ju bara namn i en lista. Men 9 gånger av 10, ja då är det den spelaren. Då skulle det varit Trossard som spelar åtta. Där, mm-hmm. Och vi fortsätter. Saka, Jesus, Havertz, då... När namnen står i den här ordningen då är, brukar det allt som oftast vara namnet längst ner som är nia och så Saka, den namnet som under Saka brukar vara Martinelli och det brukar vara andra kantspelaren då. Nu var det Jesus. Så när jag såg det här mm. då tänkte jag i mitt huvud, aha okej. Okay. Då blir det ett mittfält med Rice, Ødegaard, Trossard för det är så det brukar vara när namnen står i den ordningen. Högt upp blir det Saka, Jesus, Havertz. Alltså Havertz nia, Jesus på en kant, Saka. Och sen kom ju uppställningen ut på, du vet, alla appar. Det är Livescore, det är Forza och bla bla bla. Och då hade de ställt upp den så som Arsenal spelade. Med Trossard på en kant, Jesus längst fram och Havertz som åtta. Så när vi kom ut så här så dividerar att ja, så här blir startelvan. Och så var det någon som skickade en printscreen på Forza och bara säger, ja nej, så här blir den. Och det tänker jag mig att sådana appar som Livescore och Forza, det enda de utgår ifrån, det är ju den här namnlistan som kommer ut på Arsenal. Det är inte som att
ja, det är såklart det. Jag har också hittat massa felaktigheter där. Det är tre spelare, alltså tre James Milner och sådana här. Det är helt sjukt.
Ja, exakt. Det är inte som att Arsenal skickar ut en uppställning med rätt position och sånt till Forza och till Livescore, men liksom på online övrigt så är det den här listan. Men nu hade jag, för när jag såg då den här listan uppställningen så tänkte jag i mitt huvud som sagt att Trossard 8, Jesus på kant, Havertz 9. Intressant, tänkte jag så här. Och jädra vad spännande. För den mest mest normala, naturliga valet hade ju just varit då Trossard på kant, Havertz 8, Jesus 9. Så som det till slut blev. Men när jag såg det här så
tänkte... Nu inverterar vi Trossard.
Ja, men han har ju spelat det förut och då tänkte jag, men fan vilket nytänken då. Att man har Jesus och Trossard men väljer istället att ha Jesus på kanten och Trossard som åtta och låter Kai Havertz vara kvar som nia. Nu blev det inte så. Men det var så 9 gånger av 10 som sagt. När man ser den här namnlistan så brukar namnen i den ordningen ha de positionerna. Med det sagt så tänkte jag också när jag såg den här uppställningen att det här påminner om den här dominoeffekten jag pratade om i förra avsnittet. När man inte kan ha, när Zinchenko kommer in som vänsterback, då plockar det liksom bort Jorginho som sexa. Och då plockar man ner Rice som sexa, Havertz åtta, Jesus längst fram. Precis som jag sa i förra avsnittet. Det hände nu i den här uppställningen. Lade du märke till det?
Jo, det lade jag definitivt märke till. Att det var så. Det är också så jävla svårt det här med... Nu har vi inte gått in på vad vi tyckte då. Men jag tycker också det är väldigt svårt. Det här är nog den... Martinelli kontra Trossard, man kan ju dra det fram och tillbaka. Men Gabriel Jesus har ju spelat sig till en startplats tycker jag. Han har ju varit duktig i sista. Så att jag är inte förvånad över den här starten, men man kunde ju också sett lite annorlunda på det då.
Och framförallt Zinchenko som jag kommer in och gör det jättebra mot Bayern i andra halvlek. Han har också spelat till sin startplats. Och Trossard och Jesus. Så alla de tre byterna i Bayern-matchen.
Trossard har ju varit stekhet liksom.
Ja.
Det sista. Och med två så otroligt viktiga mål som vi pratade om sist. Och två så otroligt viktiga Champions League-mål.
Ja.
Så det är jättesvårt kanske att peta han när han har det med sig. Men ja, jag vet inte.
Nej, jag håller med. Alltså gå på form så ska ju Trossard spela för Martinelli och andra. Alltså Martinelli förra säsongen var väl, han var bästa målskytt förra säsongen, va? Tillsammans med Degård, om jag inte missminner mig, är helt ute och cyklar. Martinelli var bäst, i alla fall, han var toppscorer, kan vara tillsammans med Saka.
Toppscorer.
Ja,
men... jag tror snarare det är Saka där, va? Det Saka har ju varit vår bästa poängspelare det sista. Har han inte det?
Jo.
Nu är vi på djupt vatten.
Ja, men det här borde man ju kunna. Men i alla fall, min kontenta är det hela att Martinelli den här säsongen, det känns som han har varit i dålig form konstant. Från första...
Men då måste vi väl prata om det. Han skadades lite sönder. Han har inte riktigt fått snurr på det. Han är mer sönderläst. Han blev sönderläst mot framåt slutet förra året också. Hur man ville spela med han. Ja. Men det är ju ett mycket peta spring. Han slår ofta knut på sig själv, verkar det som.
Ja, jag vet ju. Är det inte din sambo Anna som inte riktigt gillar Martinelli?
Nej, alltså, hon gillar inte Martinelli. Alltså, jag menar inte Martinelli.
Ja.
Så, det är Oscars kille då. Så, men ja. Hon är inte... Nej, hon är inte glad än.
Nej, för det är, som du säger, han har ju en spelstil, Martinelli. Det är så här, köra ner huvudet, peta spring och göra sin gubbe. Och när han väl liksom är i form och gör det, då är han typ bäst i ligan på det. Men nu, den här... Det har varit en ganska lång period när han har som sagt känt som att han har varit ur form. Så vänsterytterna, den har ju varit ett frågetecken. Martinelli, Trossard.
Och nog för att... Och så Gabriel Sus ser plötsligt in mellan det.
Nej, men sant. Så att den positionen är ju mer och mer öppen. Och nu fick Trossard chansen. Ja, vi kanske ska prata mer om det lite grann sen. Men jag tycker han...
Så. Men helt ärligt då. Ja. Du, när du kollar på den här så är det inte sån. Ja, nej, de här ska inte starta. Du tänker ju inte så.
Nej, alltså ärligt talat, när jag såg startelvan och så gjorde jag min tankeburpa som jag gått igenom här. Men de som... Med den här startelvan så tänkte jag, men vi vinner. Alltså... Jag var så övertygad om att vi skulle vinna den här matchen så jag skäms nu i efterhand.
Men det var inte bara du, Filip. Alltså, det är ju jättemånga som var... Jag har aldrig varit riktigt så här. Jag var inte kaxig, men jag var så här. Det här ordnar vi. Det här ska lösas bara. Att vi har lärt det som förra året.
Mm.
Och insatsen mot Bayern då. Men då har man dratt lärdomar av det också.
Och speciellt nu om man ska dra hela backdroppen att Liverpool då torskade tidigare eller innan vår match. Och jag, du vet jag, mitt i allt mina måsten och ärenden och allt sånt, vet bara ja, men nu blir det toppade lig och kan man njuta av eftermiddagen efter allt det här.
Din jävel, det är ditt fel helt enkelt.
Du
kan be om ursäkt till alla de människorna som åkte till Emirates Stadium då, för det är ditt fel att vi är.
Det är roligt
att vi är. Det är ditt fel att vi förlorar, Filip.
Det roliga är att det är faktiskt mitt fel. För mitt...
Drack du fel kaffekopp?
Nej, jag drack ju rätt kaffekopp. Men jag gick ifrån en annan matchritual som jag har. Nämligen att alltid ha på mig en matchtröja. Men med tanke på att
jag... Du alltid på dig kläder, tror jag du ska säga någonting.
Ja, alltså matchtröja på överkroppen. Sen underkroppen, det går jag på dagsform.
Kalle Anka. Men
det hade jag inte på mig igår. Så att jag tar helt hållet på mig den här förlusten. Att det är mitt fel, för jag bröt matchritualen. Hade inte på mig matchtröja.
Jag hade inte karantän i t-shirten på mig.
Den hade jag på mig däremot.
Då är du lite halvt förlåten, Fyrik.
Ja, för jag tänkte, med tanke på alla ärenden och allt sånt jag gjorde, så tänkte jag, men jag kan inte ha matchtröja om det blir smutsig och svettig och sånt. Men jag vill ändå ha en Arsenal. Jag tar Kieran Tierney t-shirten. Men jag kommer aldrig mer på mig den i samband med match. Sen när jag typ tränar.
Men du, ska vi komma till matchen eller?
Ja, men det tycker jag. Som sagt, det var de gubbarna som skulle göra det. Redan efter 3 minuter så har jag en liten anteckning. Och då var när Raya sprang ut och skulle rensa boll och jag fick såna Bayern München flashbacks. Jag bara, nej!
Jag fick inte Bayern München flashbacks, jag fick så Glenn Strömberg PTSD.
Exakt, ja men exakt så. Fy fan.
Men det är liksom, det börjar ju, du sa efter 3 minuter, men det är ju helt ärligt så är det som första halvlek. Alltså, vi tuggar ju på, vi skapar... Nu ska jag inte spola förbi allting som hände i första halvlek.
Kör.
Men vi är så pass mycket bättre än dem i första halvlek.
Vet du vad?
Första halvlek visar inte ett uns av det som komma skall. Är det så här, okej, vi har varit där förr. Vi jobbar. Målet kommer i andra här. Jag var liksom inte orolig. Det kändes som att det här har vi. Det är sista lilla som ska till. Martinez jävla jätte. jätteparad där i slutet. Han har ju ett par räddningar då, eller sån, jag tänkte säga gammal eller äldst, det är ju fel, men The Devil You Know, för ja. Att för han är ju, det känns som att eller Avila och Arsenal får en jävla speciell relation
ja.
När Unai är där och som Martinez och sånt då.
Och Callum så, Chambers. Nej, jag skojar.
Ja, men
nej, men vet
missade
du vad?
Chanser. Ja. Eller med halvchanser. Vi har en riktig chans, annars tycker jag det är fullt av halvchanser, eller? Ja. Nej, vi har ett par chanser förresten. Ett par Saka har ju någon också. Ett par stycken.
Mm. Nu, ja, nej, men jag är med dig. Nu har jag varit på väg att säga det två gånger nu, så jag ska säga det tre gånger nu. Att, vet du vad, Tobbe? Jag tänker att den här matchen får vara lite en sån garnystan diskussion. Vi behöver kanske inte följa en sån jättekronologisk röd tråd. Eller om du vill det, men jag tycker vi är helt rätt i att bara liksom summera första halvlek. För jag är helt enig med att Arsenal har, då Arsenal är det bättre laget, kommer till lägen, men kommer aldrig till det läget, förutom Trossards mål, eller chans. Det ska vara mål, inget snack. Men samtidigt har ju Aston Villa en i stolpen bara precis alltså minut före det.
Herregud. Vi är ju liksom inte så dominanta som att det här är så självklart att vi skulle vinna den här matchen. För Villa är ju ett bra lag med förmodligen av ligans bästa strikers i Ollie Watkins.
Mm, ja.
Och att vi ger han gång på gång lägena. För att det var inte bara en chans han fick. Han fick ju ett par stycken. Du vet, vi slår den ryggen på Zinchenko och Gabriel igen. Så jag vet inte, är det verkligen David Raya, Rice och alla de andra förra gången? Eller är det Gabriel? För nu var det fan andra gången han gör sådana grejer. Om man såg på Saliba ett par gånger, framförallt i andra halvlek, att han vågade inte riktigt tjonga upp den, utan han bara stod, eller passade på hemden. Han stod lite på kanten och snurrade, och sen det la ut ett inkast då. Så det kändes ändå som att, liksom, det kändes ändå som att man var präglade av misstagen som skedde mot Bayern.
Tyvärr. Jag är helt enig.
Ja, jag satt lite i.
Helt enig, helt enig. Och jag tror verkligen att det är så. För att tidigare matcher, som vi alla vet, så har Arsenal gått som tåget. Arsenal spelare, det känns nästan som att de har kunnat spela med ögonbindel. För att allt bara har flutit på, allt har gjort rätt. Alltså, de har inte behövt tänka, utan har bara... Vet ju du eller alla som lyssnar, när man har en bra period på jobbet, då behöver man inte tänka på vad man gör, utan man bara gör det, för att allt instinktivt så bara sker det rätt. Men nu är det Bayern som gör att... Det kanske är det Bayern som liksom satte nål i den ballongen. Så nu börjar Arsenal istället övertänka, känns det som. Så du pratar om Gabriel, du pratar Saliba. Som liksom gör att och Zinchenko är ett annat exempel. För jag, som sagt, jag älskar Zinchenko och tycker han är svinbra. Men senaste tiden känns det som att han övertänker. Det är bara för att låta bollen göra jobbet och det han är bra på. Samma med Gabriel och Saliba. Så att jag är med dig där. Det känns som att nu istället för att bara flyta på och låta liksom instinktivt göra det de är bra på, inte övertänka, så övertänker de varenda sak, och då blir, tar allt mycket längre, alltså allt tar en sekund längre tid eller två sekunder, och då sätter de sig själva i ett skitläge. Kan det ligga kan det ligga något i det, eller är det bara jag som drar den så här psykisk...
Jo, men det är det liksom, det är också när vi har slått in fyra mål på två matcher,
ja, det
och det är inte så extremt jävla mycket, men för att vara det här liksom försvaret i år, så är det jättemycket.
Ja.
Så det är liksom så osäkerhet, det som var så självklart innan är så osäker nu, de litar inte på varandra längre. Det känns ju onekligen som det. Och det är också det som leder lite till, nu är det långt innan, men om du kollar hur försvarsspelet ligger vid 1-0 målet till Villa.
Mm.
Alltså det är inte så att det är liksom, det är lite sån, hej, kom och hjälp mig.
Ja.
Jag blir otroligt frustrerad, för jag vet inte vad vår vänsterback är där. Zinchenko har ju gått ut redan.
Nej, han har inte det. Han är kvar.
Han har inte det. Ja. Nej, men han är långt uppe, så den här inverterade Zinchenko-rollen. Han är långt bort och då är det Rice som tappar markeringen, eller man hinner inte dit. Och liksom, vi har ju ofta blivit slagna just på det sättet. Det här är ju en svepande boll inåt, och det är lite turligt, ska man kalla det för det.
Jag kollar.
Lite turligt studsar den hela vägen bort till Bailey som påpassar lite stålare och petar in den. Men det är otroligt dålig markering, som ska inte hända. Det är slarvigt.
Ja, jag kollar på det här och nu Aston Villas 1-0-mål, och det är ju mycket riktigt, och det är ingenting jag ser nu, utan jag har skrivit anteckning om det var jättesynligt i matchen. För grejen är, du var inne på Zinchenko, han ska, i defensiv, då ska han vara vänsterback. Då ska han vara där på bortre stolpen. Men med tanke på att han är inverterad och så, så vet ju alla att med boll då flyter han runt och liksom gör det han gör. Men nu...
Han är ju högerback i den här situationen.
Exakt, exakt. Och nu har ju inte ens Arsenal bollen. Arsenal har inte haft bollen på jättelänge, men ändå står han och sover i en högerbacksposition, vilket gör, som du var inne på precis, att Declan Rice, och han har inte koll på vad han har bakom ryggen, för han tänker väl att men där ska ju Zinchenko vara, för nu är vi i försvar. Där ska Zinchenko, och så kollar Declan Rice bak och bara, vad i helvete! Och
ja, det är Zinchenko där. Det var faktiskt Ben White du tänkte på, för det är han som blir utbytt mot Tomiyasu. Ja. Jag vet inte om det var någonting med det, eller var det, om det var gula kort, eller vad det nu var han ville plocka utanför.
Jag tror att det var gult kort, och sen hade, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men Villas ytter där, Ben White
Anilo,
on...
Anilo, eller vad heter han?
Ja, han hade Ben White on toast.
Den blonda mittbenan.
Exakt, och jag tycker det är ju, det var ju så tydligt tycker jag att Aston Villa och Emery hade pinpointat Arsenals kantspel.
Ja, ytterbackarna, ja. Det är där de går runt det. Alltså, ja. I övrigt har de ju, det är också där gjorde Thielemans få sin chans för att pressen är så jävla dålig. Mm. Alltså du vet, den ramverksträffen smäller ju hela vägen hem till mig.
Ja, och det är väl samma. Det är ju samma. Jag tror Emery kollade på Arsenal Bayern München och bara, haha, kolla ytterbackarna. För det var ju samma sak där. Det var ju Gnabry och Sané. Hade ju, framförallt Sané hade ju lekstuga. Och Emery, han...
Du vet vem det är också? Du vet vem det är igen? Som gör Thielemans-grejen? Det är Zinchenko.
Ja. Nej, han hade... Och han hade inte en bra dag på jobbet, och jag har faktiskt skrivit upp lite diskussionämnen kring Zinchenko som han hade sparat till senare, men vi är inne...
Han har spelat ur elvan, det är ju de facto, han kommer inte starta nästa match. Jag ser ingen värde i en sån här prestation i ett sånt här viktigt skede av säsongen, jag tror han kan få starta.
Nej, och jag som Zinchenkos största fan, jag är enig, jag håller med dig. För grejen med Zinchenko är ju att man får ju ta the good with the bad. Men han inte ens kan göra the good, alltså vara bra med boll, distribuera boll, röra sig bra och så. När han inte ens gör det bra, då är han ju en säkerhetsrisk gånger två. För då gör han ju inte ens sitt, eller förstår jag menar? När han inte gör sitt bra, då är det ju två saker som är dåliga. Då blir det bara take the bad with the bad, förstår du? Du är med mig va? För vad jag försöker
jag är med dig när han inte gör sitt bra kunger.
Ja, tack du. Nej, men så att, och det här, jag tycker Zinchenko sett till så bra som han kan vara. För vi ska inte glömma att förra säsongen så var han en av Arsenals, han var ju en jättestor faktor till att Arsenal var så bra som de var tills det raserade och så. Men det har ju varit Bayern München, i och för sig Bayern München i andra halvlek kommer han in och är bra tycker jag. Men efter den här matchen, det är...
Så är det Tomiyasu fit så måste han ju spela.
Ja, eller Kivior. Man går tillbaka till den backlinjen Kivior, Saliba, Gabriel White.
Alltså, nej men det funkar ju inte mot Bayern. Vi måste ju ha en man-man-spelare och det är ju ingen bättre än Tomiyasu just. Alltså just om du ska låsa defensiven så är Tomiyasu bäst defensiv av de tre alternativen. Alltså, om du har Kivio och Zinchenko, han då, vi måste ju låsa. Det här kan gå till förlängning, det är ju 0-0 igen. Vi måste ju tänka att om vi får en chans så får vi hugga. Vi kommer inte vara dominanta bollmässigt, det tror jag inte att Bayern kommer tappa så långt, eller droppa så långt. Men vad fan, ska vi avsluta den här jävla pissmatchen eller? Vi går framåt, alltså 84, de gör mål, vi går framåt. Och de gör en till.
Jag har några situationer innan det. Får jag ta
innan målet?
Ja, får jag ta dem eller...
Dra ut på lidandet, kom igen, gör det bara.
Nej, men jag...
Jag gillar det.
Början av andra halvlek. Jesus blir neddragen i straffområdet. Straff, ja eller nej? Men neddragen, han blir kapad blir han. Så att svaret ligger ju i min fråga.
I straffområdet?
Ja, andra halvlek.
Svårt va? Fan vad svårt.
Ja, jag tycker det är straff.
Ja, men alltså onekligen så tycker inte var det. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår precis.
Och det här också som, man, det är alltså många situationer som är likadant. Och det är var, och man är sån, man ska kolla på det igen. Det är fortfarande en jävla, vad ska man kalla det? Bedömningssport, du kan inte ta bort det. Det är bara att barbeslutet eller straffbeslutet hamnar hos domaren som sitter och kollar på det igen och igen. Men de ska fortfarande ta ett beslut.
Sant. Ja.
Bedömningen försvinner inte bara för det.
Nej. Nej, verkligen inte. Och därav, det här vi har varit inne på 100 gånger, det kan man ju likväl skrota VAR, för att det hjälps ju inte. Det är bara ytterligare en till som ska bedöma en situation. Och vem bedömer bäst. Men jag tycker det är straff, vi får inte straff. Och andra halvlek, Tobbe, vi var inne på att i första halvlek var vi det bättre laget, men hittade liksom inte det läget. Jag vet inte vad som hände i omklädningsrummen. Alltigen så fick alla i Arsenal en Roy Straight Flush i sjukdomar, eller så drack Aston Villa dunderhonung. För i andra halvlek tycker jag Arsenal går ut och går knappt och känna igen. Och Aston Villa, de kör ju över Arsenal totalt alltså.
De väntade bara på, nu har vi tagit första halvlek här, nu orkar inte Arsenal längre, nu vrider vi upp det. Men det skulle ändå till 84 minuter innan de gjorde 1-0, så det här hade kunnat gått lite hur som helst. Men helt ärligt, med Villas andra halvlek, inte oförtjänt att de vinner.
Absolut inte.
Jag kan inte sitta här och säga att vi förtjänar en poäng. Jag tycker att det är så många som underpresterar. Declan Rice, återigen, han är formsvag nu. Det här är första formdippen han har. Mm. Och jag såg en statistik. De sju matcherna vi har förlorat under hela säsongen. Då Declan Rice startat 6 av dem som sexa. Ta det i beaktning.
Det här är intressant. Ta det igen för så jag hörde det jag trodde att jag hörde. Arsenal har förlorat 7 matcher den här säsongen.
Under hela säsongen.
6 av dem har han varit.
6 av dem har han startat som en sexa.
Oho.
Jag tror ju att man hade gjort sig bra en sån här match och ha Jorginho på banan istället för Kai Havertz där.
Ja.
För det du säger och det vi har pratat om är att Jorginho gör Rice bra och Rice gör Jorginho bra. Ja. Att de två är sådana som par. Och du vet, man har sån synergi på FIFA.
Jag vet,
du
vet exakt.
Att du måste ha från samma land eller från samma. De två har ju någon jävla speciell connection där. Och Martin måste ju spela.
Vet du varför de ser ut som en connection? Har du sett kort på när Declan Rice och Jorginho står bredvid varann? Att det ser ut som en glad lille och storebror.
Ja, då är den andra den korta äldre.
Ja, jag vet.
Sen får ju Martin utgå också. Ja. Det verkade som att det var någon, de sa någon refererade till hans hälsa. Jag tror att han är tillbaka mot Bayern, men det var nog en säkerhetsgrej med tanke på att han fick en smäll mot huvudet.
Ja, precis.
Eller han fick en spark i huvudet.
Ja, ja för det, när jag såg de byterna live, alltså under matchen, så var det så här, åh jädrar, intressant ändå att Arteta tar ut Ödegård och Jesus. Ödegård som jag tycker har varit bäst på, framförallt i första halvlek tyckte han var bäst. Andra halvlek var i hela Arsenal dåliga, men det är sällan man ser Arteta ta ut Ödegård, utan han springer ju 120 minuter om det krävs. Men det är ju som du säger, han fick ju en spark mot, var det bröst eller ett huvud eller något sånt där som tog illa? Ja, så det måste vara
det tog upp emot hakan, bröstet. Det känns ju som att det var säkerhetsskäl, det var det han sa också, Arteta efter matchen.
Han har sagt det, jag har faktiskt ärligt talat inte hört.
Nej, han sa det i en intervju lite kort, varför tror du var Martin? Han var ju bäst på plan. Mm. Och så han, det var en osäkerhet kring Martin, sa han.
Okej. Ja, jag kan ärligt säga att jag har inte läst något, jag har inte hört någon intervju.
Det betyder
jag
att det inte är något allvarligt, utan man bara av säkerhetsmässiga skäl tar av han.
Ja, och det är ju stort av Arteta att tänka på Martins hälsa istället för att liksom gå för det, måste jag ärligt säga.
Och sen hade han, jag vet inte om du hörde frågorna runt kring Martinelli, varför han inte startade, varför Trossard startade.
Inte hört, nej. Berätta gärna.
Nej, då hade Arteta sagt det för att det är jag som bestämmer. Eller det är jag som är coach, han sa att då.
Alltså jag älskar det svaret.
Varför startar inte Martinelli? För att det är jag som är coach, svarade han då.
Han har ju rätt i sak då.
Jo, han har ju det.
Ja.
Men, ja fan, alltså. Det känns som min, att det här kan vara en sån Fulham West Ham grej då. Men jag hoppas ju att vi snappar ut av det här snabbt likt den mot Porto. Mm. Att okej, nu torskar vi den här. Vet du vad? Då vinner vi resten av matcherna. För nu är det fan inte så många matcher kvar på den här säsongen. Och även om man väljer, om man går vidare i ett Champions League och att det blir minst 2 matcher till. Liksom, då kan man med och slåss på en front till då. För det är inte över, Filip. Jag har förlorat med 2-0. Ja, vi var lite sämre laget. Första halvleken, väldigt bra. Mm. Det går inte helt vår väg. Jätteparad, har ett par som är precis utanför. Individuella misstag återigen ställer till det för oss, tycker jag. Att det är som markeringsmiss som man inte har sett egentligen då, överhuvudtaget. Men det kan vara så att Villa kollade hur Bayern spelade och försökte efterlikna det för att de hade så stor framgång mot Arsenal.
Tror du då att Bayern tittar på hur Aston Villa spelade och tänkte att funkade för oss, det funkade för Villa, nu kör vi samma sak igen och Arsenal måste verkligen lära sig den här läxan? För som du säger, Bayern München gjorde lite och Aston Villa spelade ju lite grann samma spel.
Om du ser till deras stora chanser då, så har du ett långdistansskott utanför som går i ribban.
Och stolpen.
Det är så mycket man kan göra. Och stolpen. Ja, men stolpen är... Då slarvar vi igen. Ja. Precis som mot Bayern. Slarv, stolpskott. Sätter inte tillräckligt med press. Ribba. Sinchenko dräller med bollen. Tappar den. Missar markeringarna. Vänta nu. När Sinchenko tappar bollen, ribbträff. Sinchenko är ute på fel kant. Mål. Och så sen är det Jorginho-bollen. Och de vänder på det. Och där är det också så här. Ja, man går framåt. Men de passarna liksom. Villa är ett alldeles för duktigt lag för att de inte ska kapitalisera på de chanserna vi ger dem. Och vi gav dem för många. Så är det bara.
Ja, för 2-0-målet som du är inne på. Där trycker Arsenal fram. Och gör det och liksom får inte skapa någonting.
Vi får inte skapa ett jävla skit i andra halvlek, känns
det. Och det här påminner tycker jag om West Ham och Fulham matcherna i december. När Arsenal liksom inte skapar. De är så jävla lama på alla positioner. Så den här matchen känns som... Nu har jag inte sett något online eller så, lyssnat på någon andra podd eller något. Men det här är ju en sån match som öppnar upp så här. Arsenal behöver en nya debatten igen. För att Arsenal skapar lite lägen i den här matchen. Hade man haft en hetare striker... Så
det är ett par matcher i år som vi inte har gjort, som det är samma likadant. Porto hemma, kavalkad, Porto borta. Så att när du har lag, Villa gör jättebra match defensivt.
Det gör de, absolut.
De faller när de ska falla, så har de en inform Oli Watkins då. Han är för fan 19 mål och 10 assist. Alltså i ett Villa som är, vadå, 4 eller?
Ja, och när man såg där vid 2-0-målet att det var Oli Watkins i kontering mot Smith Rowe. Där och då visste man ju att det här kan bara sluta på ett sätt. Och sen måste man ju ta hatten av till Oli Watkins, för den chippen han gör, den är ju assnygg. Den är riktigt jävla snygg. Den är skitkylig, och som sagt, är Oli Watkins och mot Smith Rowe i en kontring, det kommer bara sluta på ett sätt, och mycket riktigt blir det så också. Men vad ska Arsenal göra där? De måste ju trycka framåt, och då får man den i baken.
Nej, det är tråkigt, Filip, men där är vi.
Där är vi sannoliken. Det känns som vi knöt ihop matchen där. Är det något mer att säga? Det känns som att vi summerade på något sätt.
Nej, deras byten fick större effekter. För det är ju Leon Bailey som kommer in, så är mål också då.
Ja, det känns som Arsenal med deras byten gjorde sig själv sämre. Och Aston Villa med deras byten gjorde sig själva bättre.
Ja, nej, vi byter av olika anledningar, men egentligen andra halvet tycker inte jag att vi har speciellt mycket överhuvudtaget. Nej. Tyvärr, Filip.
Och det smärtar så att det är mot Emery. Alltså Emery har orsakat alla Arsenal-fans smärta sedan 2018. Alltså, just please go away. Alltså kommer du ihåg, Arsenal åkte ut mot Villarreal i Europa League? När Emery var där.
Jag vill inte prata om det.
Nej, jag vet. Det är jämnt. Emery, fan. Försvinn från mitt liv. Han är som en... Fy fan, alltså. Bara sluta. Försvinn. Försvinn. Försvinn, Emery.
Han har som en fejkat heta hår också.
Ja.
Det ser ut som att han har 2 kilo dagsvax i huvudet. Eller lallare.
Ja, jag vet. Och så bra manager är han inte, eller så är han där. Men det är så jävla frustrerande att man åker på plumpen mot liksom exet, om du förstår vad jag menar. Det är klart du förstår vad jag menar. Men, ja, fy fan. Ja, Emery orsakar huvudbrysen 2018. Fy fan, bara...
Go, jag tänkte säga din spanska fjolla, men vår coach är också spansk. Kanske är lite dumt.
Är det något mer från matchen, eller? Vi går vidare, känns det som.
Nej, men nu handlar det ju om det här också, sådana teta grejer då. Nu handlar det om att vara emotionellt stabila, som han pratar mycket om. Att nu är det, all right, nu förlorar vi det här. Det är inte över. Alltså om City skulle spela lika och vi vinner. Alltså City behöver bara tappa, alltså inte vinna en match. Och så är vi tillbaka om vi vinner resten. Så det är så jävla tajt då. Men det är såklart man, när Pool, som du säger, spelar bort sig lite... Men nu ligger de ganska långt. De är två matcher då efter, om inte jag har fel nu.
Nej, det är väl lika många matcher spelade nu, va?
Nej, men alltså de är... Alltså de har 71 poäng. Aha, ja, nej, så. De är samma som oss nu, för de tog en poäng, ja. Nej, ja. De förlorade också, förlåt. Ja.
Det är lika många poäng. Det är lika många poäng. City är två poäng före. Alla har lika många matcher spelade. Utav oss tre, då.
Så är det. Men skulle nu City droppa poäng och vi vinner resten, då kan vi fortfarande vinna, Filip.
Ja.
Det är så sjukt att prata... Alltså, när vi pratar om Arsenal och så säger vi, okej, okay, men hur många matcher har vi förlorat i år då? I ligan? En, Filip. Och det är den här.
Nej. Vi har förlorat 5 i ligan.
I år, nej.
Alltså, ja, du menar i år? Ja. Okej.
En match har vi förlorat i ligan i år.
Mm.
Och så 7 totalt på hela säsongen. Det är inte mycket.
Nej. Nej, det är sjukt. Och men grejen att konkurrensen är ju så jävelusiskt jävla tajt. Och
ja.
Så det är absolut inte kört. För det är tajt för Manchester City och Liverpool också.
Absolut inte. De ska spela lika många matcher som vi ska.
Mm. Ja. Det är verkligen inte kört. Men just att Liverpool torska så känner man...
De ska också spela FA-cupen.
Ja, jag vet.
De ska spela Brighton borta. De har West Ham som är erkänt Slayer. Och Tottenham.
Ja, Tottenham
det
är just...
en match, Filip. Match krävs bara.
Tottenham är ju kända City Slayers. Så man får väl sitta
och
där. Och
Tottenham spelar för Europa eller för Champions League-plats. Mm. Så att vi ska inte räkna bort att Lillebro kanske kan hjälpa oss då. Men sen kan jag lova att de önskar grusa våra chanser om att gå då.
Exakt, det har du fan rätt i. De skulle ju älska att förlora där. Och sen bara, haha, ni kommer inte vinna ligan. Haha.
Jävla, det är så typiskt om. Men nu, alltså så här, nu stundar i Bayern då, så fokus ligger på Bayern och sen blir det Wolves efter det. Och det är också en hatmatch. Det är tre hatmatcher på rad för mig. Alltså se Bayern, Wolves hatar jag, Chelsea hatar jag, ja. Tottenham hatar jag ännu mer. Så det är sånt triple hate. Alltså the ugly eller så man sån.
Vet du vad det är för turné nu? The hate tour. Ha? The hate tour.
Ja, nu är det hate tour.
The hate tour. Ja, okej, men du
kan säkert skrämma fram något mot Bournemouth också som jag hatar.
Vad skulle det vara? Säkert någonting.
United gillar man ju inte, Everton. Ja, jag vet inte så mycket. I alla fall, de tre kommande ligamatcherna är ju hatmöten då. Så att och det är ju gå rent som gäller sista 6 matcherna, det handlar om att gå rent. Och det jag tror vi gör det.
Det är precis det som gäller. Nu har vi inte råd med något mer. Vi kan inte ens få en lika eller poängtapp. Utan nu är det ju faktiskt så att vi måste vinna alla. Och jag tror som du, jag tror också vi gör det. Men nu har vi det ju inte i egna händer. Det är ju det som är.
Jag tror också att nu fick vi oväntad hjälp från Palace.
Ja.
Och från, vilka var det innan det? Var det United?
Ja, det var det ju som kryssade mot Liverpool. Så att vad som helst kan hända. Det jag är med dig, det är inte kört. Det är absolut inte.
Så att nu är vi emotionellt stabila. Vi sluter upp kring laget och alltså sån. Liksom, inte ner med hakan, upp med den. Det är fan inte sluten. Vi kan inte vara såna jävla... Du vet, du kommer ihåg det var sån. Nu vann vi de här två matcherna och det går så jävla fort. Så nu kommer jag knappt ihåg det längre. Så här kommer det vara om den här förlusten också.
Ja.
Att när man har vunnit två matcher nu så poddar vi nästa gång, nästa måndag då. Jag plötsligt bara, ja men då har vi, eller så gör vi på torsdag, jag kommer inte ihåg.
Nej, måndag. Fan Tobbe, du är on fire idag alltså.
Då kommer vi vara så här, men fan Filip, hur var din helg? Jävlar vad gött det var när vi körde över Wolves.
Ja, gud, jag längtar så.
Över på Bayern. Nej, poäng, för fan.
Poäng. Nej men fan, jag vill säga en sak till, vad fan var det jag skulle säga? Jag har helt glömt. Jag skulle säga någonting mer i ditt utlägg eller sådär, men jag har helt tappat vad det var. Och skitsamma, för du sa det så jävla bra så jag behöver ju inte ens säga någonting. Jo, men då vill jag säga någonting om en annan sak. Och nu vill jag hänvisa till Arsenal Göteborgs sociala medier igen. Att jag kommer skicka en bild till dig igen, Tobbe, som jag kommer lägga ut på Arsenal Göteborgs sociala medier så alla ser vad jag pratar om.
Men sist du skickade bilder, Filip, så var du barbröstad.
Nej, men sluta nu. Den här bilden, har du tänkt på att den här bilden la Arsenal ut efter torsken mot Villa? Mm. Och så brukar inte bilderna se ut efter en Arsenal, när Arsenal vinner eller tar poäng.
Det var ganska mycket ridå, var det inte det? Det kändes som en väldigt ridåbild.
Exakt, utan de brukar ju se ut så här som jag skickat till dig nu. Du ser det, helt annan layout, helt annan design. Allt är ju liksom helt annat. Och den här bilden
Har vi
på...
nytt mediateam?
Vad sa du?
Har vi nytt mediateam, tror du?
Det är roligt att... Kommer du ihåg bilden, eller vad säger matchen när Arsenal förlorade mot West Ham i december? De är 2-0.
Mm.
Då var det också den här designen på liksom bilden och matchen på Emirates då. Alltså Highbury-sidan på Emirates. Och nu kom den igen. Och jag bara tänker... Vad handlar detta om? Vad är detta? Varför är det ett nytt mediateam? Eller är det när Arsenal förlorar? Då ska det, som du säger, då ska det liksom bara vara en ridåkänsla på den, att nattsvart, skitsamma, vi går vidare. Det här är bara petitesser, men mycket av Arsenal nu för tiden, nu låter det som en gammal gubbe igen, är ju liksom online, alltså communityn online. Och när jag såg det här på sociala medierna så tänkte jag, men det är ju den där bilden igen. Och så kände jag igen den, så fick jag gå tillbaka och så var det då mot West Ham när vi förlorade hemma med 2-0. Då var det också den här. Jag vet inte vad det är. Det är någon ny liksom ridå-design de har. Ja, ja, ja. Ni som vill veta vad vi pratar om, gå in på Göteborgs sociala medier så ser ni.
Eller på Arsenal och sociala medier.
Exakt.
Har du sett kommentarerna på den eller?
Nej.
Alltså, det är så, vet, på den bilden du la ut. Och så av och till, jag brukar inte gå in då, för att det är så mycket cancerkommentarer på sociala medier.
Ja,
alltså.
Jo, det är det ju.
Herregud. Ja. Och nog för att man gillar att slänga käft med, vad heter det, Ledley Kings knä. Mm-hmm. Men ja, det är liksom, det här var ju, det är en helt annan nivå liksom. Det jag vet inte, vi förlorar en match och så är det som att alla, du vet, så här, har inget hopp i livet. Och bara, oj jävlar, jag förstår det. Alltså, jag var inte glad. Men nej, herre jävlar vad folk lever och dör med klubben nu.
Ja, men det är som du säger, vi förlorar en match. Och då är det verkligen som man öppnar, liksom, det är inte Pandoras ask. Det är Dark Materia-asken. Liksom. Allt bara, man öppnar porten till helvetet och bara, kommer alla liksom.
Tänk då att han har Burnleys sociala medier.
Ja, fast å andra sidan, där är ju målbilden en helt annan. Där liksom är det ju, vi förlorar. Allt är som vanligt. Sola går upp imorgon igen liksom. Så där är ju målbilden en helt annan. Grejen, så jag förstår ju dels vad du menar, men jag tror inte att det är så på Burnleys account. Eller så är
de har
det,
för övrigt spottat upp sig ganska rejält det sista.
Ja, det har de.
Så.
Hur ser det ut?
Och har faktiskt chans. De har chans att bli kvar. Ligger 6 poäng efter där. Det vet jag fan om det är så jävla kul. Tråkigt lag.
Ah.
De, Sheffield och Brentford kan väl dra åt helvete.
Ja, Nottingham ser jag faktiskt gärna åker ut. Ärligt talat.
Klassiskt lag. Jag har inget emot Forest, men de har också fuskat då, så att... Ah. Ja, Luton vill jag dock ha kvar.
Jag med. De har gjort det så jädra bra så att de ska verkligen förtjäna att få kvar. Okej, ska vi ta topp 3 säsongens spelare?
Topp 3 säsongens spelare, ja. Yes. Då har vi kommit till segmentet. Topp 3 säsongens spelare där en i panelen, eller en av oss två, tar ut de spelare, tre spelare man tycker var bäst i matchen, fokusmatchen, som den här gången var mot pissigaste Villa på en söndag eftermiddag. Där den tredje bästa får en poäng, näst bästa får 2 poäng och den bästa får 3 poäng igenom med lite motivering. Så Filip, vem har du då lyckats skramla fram till det här urusla topp 3?
Ja, det är intressant att du frågar. För grejen är att i halvlek, så för jag visste ju, jag visste ju från början att det var jag som skulle ta ut topp 3. Så jag, redan i halvlek satt det så här, ja men nu ser listan ut så här ungefär. Så, andra halvlek börja, andra halvlek sluta och listan förändrades ingenting. Så att det är... Vad sa du?
Jag trodde att du skulle plocka upp Ganosaurus eller någonting.
Ja, nej. Ja, jo, nu är Ganosaurus 10 poäng. Nej, men så att det...
Matchvärd 163 eller något sånt här också. Du vet, bara helt random folk.
Ja, nej, matchvärd 167 däremot fick väldigt bra betyg. Nej, men skämt åsido, så att redan i halvlek så var poängen färdiga. Så att en poäng, Leo Trossard får en poäng.
Okej, okay, fair enough.
Och jag tycker att, för jag, kommentaren jag skrev i halvlek var så här, ja, gör det okej, okay, men man kunde förvänta sig mer för att han vill visa att verkligen ta platsen. Och jag tycker att han kunde gjort det okej, kunde gjort det bättre. Jag tycker det är så när Trossard får starta oftast, så blir det som att han gör det bättre som inhoppare. Jag tycker att han är ju Arsenals supersub om något. Mot Porto gjorde han förvisso mål som startare. Jag tycker han gjorde det okej nu mot Aston Villa. Och grejen är att det var ju... Ja, han får en poäng för att han gör en bra... Han gjorde en bra första halvlek. Jag kunde förvänta mig lite mer. Men han får en poäng för att han gör en bra första halvlek.
Ja, okej. Okay. Två poäng då.
Två poäng går till... Ja, han får två poäng. Går ner på åtta position igen den här matchen. Gör några ofantligt jävla goa löpningar i första halvlek som borde mynnat ut i någonting mer. Du minns dem jag pratade om, va? Det var en 4-5 stycken. Han bara rann igenom. Och då borde han gjort mål som han kunde tryckt på den här knappen. Men nu gjorde han inte det. Men jag tycker att han, med de löpningarna i spelet i första halvlek, får han två poäng. Ja.
Ja.
Och tre poäng, vill du veta, va?
Ja, jag vill ju veta vad det är så att vi kan gå vidare med livet.
Tre poäng och matchens dominant i första halvlek, Martin Ødegaard. För fy satfläsket, vilket spelhumör han var på i första halvlek. Fram tills någonting hände i halvlekspaus. Mm. Alltså de jävla dragningarna, klackarna, framspelningarna. Han har, han är överlägset plans bästa spelare i första halvlek. Och sen fortsätter han ju vara Arsenals bästa spelare, för att ingen annan kommer upp i den nivån i andra halvlek. Jag hörde dock, jag började lyssna på Arscast, så att jag har lyssnat lite. De sa att han bara har 6 assist den här säsongen. Och det låter så jädra lite. Men
vem?
Ødegaard.
Jaha, nej, men det låter bekant. Jag har ju sagt att hans statistik, eller vi har ju pratat om det tidigare, att hans statistik inte riktigt... han har mycket sådana andra passar och sånt.
Hockeyassist,
ja. Som du kallar det.
Precis. Och det man så, gillar
nej,
med Ødegaard. Ja, det man gillar med Ødegaard också är hans, som vi pratade om innan, hans insats på planen. Alltså han springer och kämpar, liksom tar löpningar, tar dueller i 120 minuter om det behövs. Så det var ju märkligt att han blev utbytt, tyckte jag ju där och då. Men det jag vet här och nu så är det ju förståeligt. Men som sagt, i första halvlek, han var ju på sånt satans spelhumör. Och det borde ju renderat i ett mål. Nu gjorde det inte det. Och det får Arsenal lätt upp. För Arsenal har bara sig själv att skylla efter den här förlusten. Så enkelt är det. Men tre poäng, Martin Ødegaard.
Sista, ska vi se här. Men de sista ligamatcherna har han svalnat lite, säger man så. På 5 matcher har han 1 mål.
Ja, det är så alltså. Vilken match är det?
Luton.
Luton, ja, just det. Ja,
Och ja. Så, ja. Nej, men alltså, grejen är sådana, han behöver inte ha statistiken så att han skapar ju så jävla mycket chanser, Filip. Mm,
ja,
men
ja.
Det är klart också sånt, när det inte går som man vill då, som med den här matchen, då börjar man ju försöka hitta liksom det som inte funkar. För Arsenal har ju ingen målskytt som gör 25 mål den här säsongen, det har vi inte.
Nej, det har vi inte.
Det man däremot har är ett lag där det är många som gör poäng hela tiden.
Exakt. Och återigen då, en match som denna, det öppnar ju upp behöver den nya debatten. Men jag vet inte om vi ska gå in på det här och nu. Ursäkta.
Går det fint?
Nu går det bra. Utan vi kanske bara ska hoppa över det. Den debatten här och nu och spara till save it for en...
Jo, alltså den som har mest då, alltså Saka 14 mål denna säsongen i Premier League. Mm-hmm. Havertz 9, Trossard 8, Ødegaard 7, Rice 6, ja. Martinelli 6, Enketia 5, Gabriel 4, Jesus 4, Saliba 2, Ben White 2 och så vidare. Assist, Saka 7, Ødegaard 7, Rice 5, Havertz 5, Martinelli 5. Så det är klart att det är en väldigt stor spridning på det då.
Exakt, och det här har vi ju pratat om 1000 gånger, att när det är bra så är det bra, för då vet försvararna inte vem de ska stoppa. Men när det är dåligt så är det ju dåligt, för då har man liksom ingen som kan göra det där lilla extra och sätta de få lägen som kommer. Men
och som du säger så blossar ju den här jävla nian, alltså diskussionen blossar upp varenda jävla alltså, nu gjorde inte Kai Havertz 2+1 idag.
Exakt.
Ja, då måste vi börja prata om det här igen. Det är som en eller liksom en broken record som man nu säger. Vad säger man? Söndrig skiva. Ja. Är det det man säger?
Det är som man säger på Göteborg, söndrig. Nej, men och som sagt, det är jävligt lätt och kort att dra så här. Arsenal gjorde inte mål. Nej, behöver en striker. Ja, de behöver striker. Ja, ja. Men kollar man liksom, Arsenal är fortfarande det laget i Premier League som har gjort mest mål. Nej, ni gjorde City. City kom med ett mål då. Så Arsenal har...
Men man släpper in minst.
Ja, precis, precis. Så att behovet är väl inte jätte... Men, ja, som sagt, vi sparar det for another day.
Bayern.
Vad sa du?
Bayern.
Bayern, ja. Vi blickar vidare och går vidare. Mot Bayern ska det avgöras onsdag. Returmötet borta på Allianz Arena. Tobbe, tankar, hur går de?
Jag tror på vinst. Det här kommer gå ner till The Wire, som man så fint säger. Det här är det lukta förlängning här, om jag ska eller förlängningsstraffa kanske till och med. Jag tror att det kan vara så långt. Jag tror att Arsenal försöker ligga lågt och att man gör som man gjorde med City. Att man försöker få med sig ett resultat. Alltså vi har ingen press på att gå för det hem, eller på bortaplan på samma sätt som man har på hemmaplan. Och i och med att det var ett sånt livsviktigt 2-2 mål där av Trossard, så har man nu chansen att spela defensivt och att man kan justera sin spelstil som vi gjorde mot City. Mm. Och vi har bevisat att vi kan göra det mot ett av världens bästa lag. Och då kan man göra det mot Bayern München också.
Ja. Det är bra sagt, bra sagt. Bayern München saknar Koeman, Davis, Sarr. Är det något Arsenal kan dra jättestor nytta utav?
Man kan pusha på högerkanten igen då. Det var ju Saka, det var där vi sa i föregående podd att man måste ligga hårdare på där. Och jag tror att man får gå hårdare på högerkanten nu för att Davis inte är där då, helt enkelt. Jag vet inte vem som ersätter han.
Bra så fråga. Sätt. Ingen aning. Det kan vara att de flyttar över.
Ingen jävla aning. Alltså, jag tycker Mattias De Ligt är så överskattat. Alltså, hälften har varit nog. Men det ska vi låta vara...
Ja, förlåt om jag avbryter. Men det sjuka är, du säger De Ligt, och jag tänker på att det sjuka är att de har ett mittbackspar av De Ligt och Erik Dyer fortfarande. Alltså, det borde Arsenal kunna liksom dra så jävla mycket nytta av. Alltså, jag har så svårt att se hur Arsenal inte kunde vinna matchen när man möter ett lag som har Erik Dyer och De Ligt som mittbackar. Jag förstår inte.
Det som är nu också, Filip, att varken Kingsley Coman eller Kingsley Coman, förlåt, han startade sist men blev utbytt mot Köln. Men jag menade, vad heter de andra? Musiala startade inte, Gnabry och Sané skadade. Så Gnabry och Sané är frågetecken på dem, båda två. Och det var egentligen de två och Musiala som drog sönder. Ja. Men de vilade ganska duktigt i sista omgången. Laine spelar inte, Musiala, Goretzka spelar inte. Så att de vilade ganska friskt då.
Men grejen är att deras liga var ju körd. Leverkusen vann ju igår.
De spelar ju för noll.
Exakt, så de sparar ju allt. De håller ju allt krut torrt till på onsdag när de ska möta Arsenal, såklart. Men så, vänta nu, sa du att Sané var skadad också? Och Gnabry?
Mm, Sané och Gnabry är skadade.
Oh la la! Fan, eller
om inte det så vilades de mot Köln, men de var inte med i matchtruppen ens.
De måste ju vilas, då är det 100% vila. Alla de tre, Koeman, Gnabry och Sané kan ju omöjligt vara skadade, eller?
Koeman utgick.
Ja, Koeman vet att är skadad, men både Sané och Gnabry också.
De var inte med i matchtruppen mot Köln.
Alltså, nu låter vi så jävla okunniga, vilket vi också är, men...
Vadå? Så de spelade inte mot Köln i helgen?
Nej, och då var det för att de vilades.
Nej, alltså de står som skadade.
Jaha, det är så alltså. Ja, mitt fel. Förlåt. Det är jag som är ute och cyklar. Men det är ju bra. Det är ju helt fantastiska nyheter där du kommer till mig nu och säger.
Det är också så här, andras missöde. De har ju för sig en dag mer vila, men här, nu får man ju... Nu får man ju måndag, tisdag i alla fall. Måndag, tisdag, så är det match ändå. Ja. Och just München är väl inte den längsta resan heller då. Nej. Det ska gå fint det.
Hur ställer du upp laget annars? Trossard, Martinelli, du pratade Tomiyasu förut. Jorginho tillbaka. Hur tänker du dig?
Jättebra fråga, Filip. Tack för att du frågade den.
Ja, varsågod. Jag
hade ju nog spelat Tomiyasu här till att börja med. Ändra vänsterbackspositionen, men har kvar Ben White höger.
Tror du Tomiasso är redo? Ja. Förlåt om jag avbryter. Tror han är redo? För han är ju liksom hoppat in sporadiskt nu. Tror han är redo för en borta start i...
Val.
Nej, sant. Någon gång måste han ju vara redo också. Man kan ju inte bara spara.
Ja, måste tillbaka.
Sant,
nej,
sant,
men
sant.
Alltså, vilka andra ska spela? Alla, alltså Ödegård, Jorginho. Mm. Ödegård, Jorginho och...
Rice.
Rice, ja. Det blir så, det är där jag landar någonstans då. Och så har man Saka själv klar på högkanten.
Ja.
Ska man testa Jesus och Havertz igen? Ska man göra det?
Alltså ingen Trossard.
Nej.
Nej.
Och så kan man slänga in han som joker. Mm. För det känns som att han mer har den här faktorn av att han kan komma in och ändra matchbilden. Ja. Framförallt då kanske man kan till och med ha han på högerkanten eller switcha där.
Jag är helt enig med dig.
Sist kom han in i 66 och ja. Då kom ju Gabriel Jesus också in och det var ju de som gjorde skillnaden då. Men jag tror Gabriel Jesus ska starta. Ja. Det tror jag.
Men startar honom då på en kant eller som nia, Jesus?
Stämmer. Jag tar honom på vänsterkanten.
Ja, jag med. Havertz, nia. Och så mittfältet ställer jag upp som dig också. Jorginho, ja, Declan Rice.
Slipper Rice ställa upp som sexa.
Ja, och vet du vad? Jag har inte något emot om Arsenal ställer upp med en mer liknande 4-2-3-1. Liksom verkligen en double pivot. Ja, men visst, men verkligen liksom en double pivot med Rice och Jorginho, för man såg ju senast Bayern München och nu även Aston Villa. De spelade ju genom vårt mittfält så lätt.
Det var typ Arno 13-14, ja. Var väl 4-2-3-1 Arsenals go-to.
Ja, det var hela världens go-to. Men nu mot Bayern München, säkra mittfältet med Rice och Jorginho. Och visst, någon kan väl ha lite frihet att springa fram lite grann, men alltså utgångsposition, det ska vara en box där liksom.
Så Jorginho, säg vad du vill om han då. Vi tog plocka in han. Många ställer sig frågande. Jag gjorde också det. Vad gör han här? Han har liksom blivit positivt överraskad. Han har ju spelat i italienska landslaget av en anledning. Det är inte så att han är en dålig fotbollsspelare. Han är 32. Så han är, okej, han kanske är några år past sin prime. Han är för fan inte Javier Zanetti 45 liksom. Och baktung.
Nej. Nej, nej. Och det är såna här matcher han är till för, med hans rutin, med hans trygghet med bollen. Alltså, kan han inte spela i Champions League-kvartsfinal, vad har vi honom till för då? Det är ju inte Mohamed Elneny som ska vi spela med sista 5 minuterna mot Luton liksom. Utan det är ju de här, det är nu han ska vara bra. Det är ju det här tillfället vi har honom för. All right, men då är vi överens gällande det. Och du tror vi vinner. Du, knapert, jag tror också vi vinner, men att det kommer ju fan inte bli lätt alltså.
Nej, men såklart, men det ska det inte vara. Alltså det här är Europas fyra bästa lag. Alltså de fyra bästa lagen i Europa.
Åtta bästa, va?
Säger de i alla fall.
Är kvartsfinaler åtta bästa?
Ja, förlåt, åtta bästa. Jag har bara antagit att vi är semi.
Men jag älskar att du är där framme i tankarna. Jag gillar det.
Jo, men den andra sidan är otroligt mycket svagare än vad den här är.
Jag vet. Det är så sjukt. En annan grej gällande som är kanske mer intressant för dig än för mig är att vi kommer spela de gröna tröjorna borta mot Bayern. Vilket jag älskar dem. Vi hade ju överlägset de snyggaste. Men Arsenal har haft dem, om jag minns hela rätt, 4 gånger den här säsongen och enbart vunnit 1 gång med de gröna tröjorna. Så de är lite otursförföljda, dessvärre.
Men det var ju innan jag skaffade en Cedric-tröja, den gröna.
Just det! Just det.
Den är ju på väg upp, va? Den är ju här om cirka 2 veckor, så är den här.
Ja, och då kommer du stoltsera i den.
Definitivt.
Ja, såklart. Verkligen, kanon. Du, vet du vad det blir nu? Det blir quiz.
Ja, se det, ja.
Jajamän, quiz om Bayern München.
Får vi se om det här går vägen. Ja.
Har du pluggat?
Nej.
Nej, det är bra, Tobbe, det är bra. Det är 7 frågor.
Ja.
Och vi börjar med första, som alltid är densamma. När grundades Bayern München?
Ingen aning nu. Så säkert 1892.
Rätt svar är 1900.
Okej, okay, ja, rakt av bara.
Ja. Nästa fråga. Den brukar vara så här, vad har klubben X för karaktäristiskt i deras emblem? Nu har jag ändrat den lite för att det finns liksom inget karaktäristiskt. Så frågan är liksom bara, förklara Bayern Münchens emblem för mig, så ska jag se om jag kan
det,
ge det rätt.
Det är ju Bavaria eller Bayerns, Bavaria kanske det är, typ logga. Alltså det är en röd ring där det står Bayern München. Mm. Och sen är det en vitblå rutig ring i mitten, eller vad ska jag säga.
Emblem, Tobbe, det är du stark på.
Det är också, ja, men det är kul.
Ja, det är du väldigt stark på. Och vet du, i och för sig, lite side, man ska ju egentligen inte säga Bayern München. Man ska ju säga...
Bayern, eller?
FC Bayern, ja. Det är bara vi i Sverige som säger Bayern München. Men skitsamma, det var ingen fråga. Det var bara ett litet sidospår. Nästa fråga. Vad heter FC Bayerns hemmaarena?
Allianz Arena, åkt förbi den.
Snyggt.
Allianz är väl en bank eller något, va? En bank eller försäkringsbolag eller sån skit.
Mm, det är det väl, va?
Men det finns ju sämre namn att ha än en Allianz Arena på något vis. Ska vi gå vidare, eller?
Ja, det ska vi. Ja, vi bara har ett litet sidetrack igen. För nu har jag Bayern München uppe på Wikipedia här igen. För jag var tvungen att...
Ska vi prata om deras logga från 1938 eller till 1945?
Nej, Tobbe, nej, nej! Don't go there! Nej, nej, nej! Nej, men... För det är som du säger, Allianz då. Men då står det ägare, Herbert Heiner. Det är en person, han äger Bayern München. Tillsammans med Adidas. Visste du att Adidas var delägare i Bayern München?
Nej, men de är tyskar.
Ja, jo, det stämmer. Och sen också FC Bayern München AG äger Bayern München.
Ja, det är den största delen.
Det måste det vara. Och sen Audi.
Alltså, det, men det, ja, men... Den stora delen ägs ju av medlemmarna,
ja,
i klubben.
Såklart,
så de har sålt delar till, likt svensk fotboll kan göra.
Exakt,
det är ingen
exakt
som kan äga 50, alltså 51% regeln. Den funkar ju i Tyskland också. Med undantag för två klubbar som du vet om. Vilka är det som spelar högsta ligan?
Är det Bayern München? Nej! Nej, 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 vänta. Fan, ja, fan! Varför? Quizet ska ju vara till dig, inte till mig.
Ett av laget vann tyska ligan nu för första gången någonsin.
Är Leverkusen ett av dem alltså? Det visste jag inte.
Ja, Bayer, alltså läkemedelsföretaget Bayer.
Ah, just det, det har de pratat om. Just det, i When We Were King som pratade. Och sen det andra är kanske Rasenspar Leipzig.
Nej, det är en annan. Vi behöver inte prata om det debaclet. Men undantaget är... det är därför det heter Rasballen-klubb eller någonting och inte Red Bull. Leipzig. Men Wolfsburg, de är ju alltid sponsrade av Volkswagen. Så det är grundat där då. Så det är de två undantagen som finns i tysk fotboll.
Tysk.
Men det här kan ju folk.
Ja, men jag tycker ändå att du är värd en applåd. Det här, du är stark på detta.
Utan nästa inte det här fundamental kunskap de två
grejerna? Jo, det är det. Det är det. Precis som att ABBA vann i Waterloo. Eller med Waterloo i Brighton. Det är också fundamental kunskap.
Det är käften.
Nej, men det, ärligt talat, skämt åsido, det här, jag blir imponerad av det. Jag tycker det här är du stark på.
Jätte, jättesnällt, Filip. Ska vi gå vidare eller?
Det ska vi.
Då får vi se hur illa det här går.
Allianz Arena invigdes 2005, men vad hette FC Bayerns förra arena?
Åh, gud. De spelade säkert på Olympiastadion i München.
Som sagt, det här är du stark på.
Jo, men jag vet att de har mycket konserter där.
Ah, just det, såklart. Och Olympiastadion, hur många andra? Nej, det är inte en fråga på quizet, det är bara jag som tänker.
Ja, otroligt många. Lazio, Roma,
Helsingborg.
Ja, eller alla typer av Olympia kanske. Ja,
ah, eller nej, det heter bara Olympia kanske.
Ja, det är ju... Jag har inte fallit kanske inte dyker upp i dina tankar.
Ja, du, vi går vidare. All right, okej. Okay. Nästa fråga. FC Bayern är regerande mästarna i Tyskland, men igår bröt Bayer Leverkusen FC Bayerns långa dominans i Tyskland med deras första... Leverkusens först... Gud, vad dåligt formulerat fråga det var. Jag skrev det här väldigt stressigt förut i alla fall. Leverkusens första... tyska ligatitel. Men hur många år i rad hade Bayern München vunnit innan Leverkusen gick och vann?
Det här är mycket, det här är väldigt, väldigt många då. Mm. Jag skulle se här, vann Dortmund där? Fan, vann Dortmund någonsin ligan? 13 säger jag.
Det är rätt. Snyggt.
Och innan det då, alltså 2011, då är det typ så här Wolfsburg eller någon, va?
Nej, jag tror Dortmund vann två stycken på raken innan de här 13.
Var det där? Ja. Var det runt där? Var det Blaszczykowski-åren och där? Var det då de... Ja.
Det var då Klopp var i Dortmund och gjorde. Och sen...
Men fan, är det så länge sedan? Ja. Är jag så gammal?
Ja.
Herregud.
Ja. Men efter de här 13 ligasegrarna så tänkte Bayern München att nej, nu får det vara stopp på det. Vi värvar in två stycken från Spurs och någon annan var chans att vinna ligan.
Det är ju typ så. Det är så man kommer komma ihåg det.
Som, ja, såklart.
Vi tar in en jättebra målskytt, men han har ju liksom... Han har ju hans kryptonit är att vinna.
Ja, fy fan! Då är man ju dålig fotbollsspelare. Ja. Hans kryptonit är att vinna saker.
Ja, fan, du vet, det är alltid bra, men aldrig bäst.
Fy fan.
Ja.
Näst sista frågan. Fråga nummer 6 i quizet om Bayern München. Fotbollslaget FC Bayern kan ses som stadens som är Tysklands tredje största stolthet. Men vad är staden också känd för? Detta är en tradition som spridit sig i Tyskland och i världen över och i resten av världen, borde jag få med. Ja.
Menar du liksom oktoberfest eller?
Du har nästan full pott på det här quizet ju. Det är bara första frågan.
Det går inte att få när det är grundat. Jag vet ju för fan knappt när jag själv är född typ.
All right. Nu får vi se om du nästan får full potta. Det är sista frågan och den är som alltid samma. Jag googlade det här förut och hoppas googlingen är facit så vi inte har missat någon. Nämn mig två spelare som spelat både för Arsenal och FC Bayern.
Bara två.
Mm-hmm.
En av dem spelar ju nu då.
Mm-hmm.
I Bayern. Och han har införskaffat sina jävla porrmustasch. Alltså Serge Gnabry. Serge Gnabry är det som är det då. Och den andra är ju en person vars fotbollströja faktiskt innehar. Så om jag inte hade kommit på den här tyska landslagslegenden med vänsterdöja utan dess like, Lukas Podolski. Det är de två jag kan.
Ja, och det var de två som googlen fick fram också. På herrsidan ska tilläggas, för på damsidan är det en jädra massa som har...
Är det så?
Ja.
Kul!
Ja, det är det. Det är det. Men vi håller oss till herrsidan, för det är ju faktiskt herrarna som ska mötas nu. Så kanske vi gör ett quiz på damsidan när de möts. Men Tobbe, men
det har varit en hel del tyskar i Arsenal, men inte som... Alltså när du möter engelska lag, då är det ett jävla utbyte. Men i Europa är det inte som... Och fan, jag missade Fabio Vieira mot Porto, eller efter 300 tips så lyckades jag ju ta den.
Ja, just det, precis. Ja.
Men det är ju inte så många som har gått det hållet heller då.
Nej, jag tänker på, för det är som du säger, Arsenal har haft många tyskar, men det är ju bara de här som är kopplade till Bayern München då, på här sidan. Sen har det ju några i Dortmund, och har ju Kai Havertz nu i Leverkusen bland annat. Du har ju också Bernd Leno som är i Leverkusen och så. Men ja, så är det med det. Bra jobbat Tobbe, du var ju skitduktig på det här. Du är värd en till applåd.
Fan, du är verkligen en pedagog, det hör jag. Nu är det som att jag är på Barnhagen, tänkte jag säga. Det är norska på förskolan.
Nej, men jag är imponerad av dig, men nu har jag sagt det 20 gånger, så nu räcker det. Nu har du förstått det.
Nu får vi sluta med den här inördesbeundran. Ja. Jag kan inte sitta här och spotta varandras munnar, tänkte jag säga. All right. Ja. Okej, ska vi vinna då? Har vi båda konkluderat?
Oh ja, jajamensan. Och nästa avsnitt blir ju på måndag. Då ska vi ju prata om just den här Bayern-matchen och om Wolves som spelas på lördag. Så det blir det två matcher igen i ett avsnitt igen. Så får vi se hur mycket gött det är då.
Jag hade ju hoppats att Ruben Neves var tillbaka i Wolves så att man kan få köra över han en gång till.
Ja. Tyvärr är han ju inte det, men jag är helt med dig. Det hade man ju hoppats på såklart.
Ja.
Men Tobbe, är något mer du vill lyfta idag, eller ska vi tacka för oss?
Alltså upp med hakarna folket, för vi kan fan inte gå, vi kan ta betongkeps nu. Vi har inte tid för detta. Nu är det liksom all positivitet isk in i laget. Vi gynnas inte av att sitta här och kasta skit på den prestationen.
Det var så jävla så bra sagt.
Bara glömma det som var förra veckan, för det är ingen som bryr sig. Ja. Och så kör vi över FC Bayern, som du sa då, nere på Allianz Arena. Som invigdes 2005.
Snyggt. Jädra bra sagt Tobbe, bra avslutning. Så jag låter de orden bara avsluta, så tackar jag dig så mycket för ikväll. Och det var alltid lika trevligt. Och tack för att du kunde och /ville vara med.
Tack så mycket, detsamma.
Tackar, tackar. Och det största tacket går ju i sedvanlig ordning ut till alla er som lyssnar och sprider ordet och kommer med kommentarer, likar, delar, retweetar och allt sånt. Det betyder superduper mycket. Och lik Tobbe sa, upp med hakan nu. Nu kör vi ända in i kaklet. Vi hörs om en vecka igen. Tills dess, ha det gött. Ooh, to be a gooner.